Varmt välkomna tillbaka till podcasten Bara en till. En podcast om missbruk och medberoende med mig, Nemo Hedén. Jag har varit nykter och drogfri i nästan 10 år nu. Och idag så försöker jag att föra budskapet vidare om tillfrisknande. Både genom böcker och föreläsningar, men också genom den här podden som ni lyssnar på just nu. Och i den här podden så vill jag belysa livshistorierna som kan göra skillnad för människor där ute. För alla människor som lever i och runt omkring ett beroende. Förhoppningen är att folk ska kunna känna igen sig och känna lite mindre skam och istället kunna känna lite hopp. Tillsammans så försöker vi att i den här podden avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Hjälpa människor helt enkelt. Och vill du som företagare sponsra den här podden så når ni mig enklast via min hemsida som är www.nemohedén.se. Nu är det dags att presentera veckans gäst. Idag blir det väldigt speciellt, för i detta avsnitt nummer 11 så gästas jag av Hanna Arnhög. Hanna och min relation go way back och den är väldigt speciell. Så i det här avsnittet så utlovas mycket känslor och det blir väldigt starkt. Det är egentligen svårt att förklara så här i ett intro, men man kan säga att våra vägar har korsats ganska mycket genom åren och att vi till slut har landat i någonting väldigt fantastiskt. Och i det här avsnittet så får ni höra exakt allt. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Hit me with your interview skills.
Ja, jag ska försöka.
Det är ju din.
Jag blir extra nervös nu här,
styrka.
Ja, du tycker det.
Du är bäst i världen på det, tror jag.
Din mamma tycker det i alla fall.
Det hon tycker verkligen att du är bäst i världen på det.
Och det kommer
bäst i världen punkt bara, tror jag.
Det är otroligt alltså. Ja, gåshud.
Det är fan fint.
Verkligen fint. Mm. Hej Hanna.
Hej. Älskade du.
Hej älskade du och välkommen till den här podden.
Tack.
Och ja, vi kan ju säga välkommen till din studio också.
Tack så jättemycket, välkommen själv.
Ja men tack. Mm. Vi är på Söder i Stockholm och du har ju så fint bjudit in mig här att ja, men spela in den här podden i nu och framöver.
Mm.
Och det finns ju skäl till det och de här skälen kommer vi bland annat damma av i veckans avsnitt.
Ja, ja. Herregud. Ja. Det är otroliga skäl.
Det finns så mycket att prata om idag så man vet knappt vilken ände man ska börja i. Men vi kan kanske, ja men, kort presentation av dig till dina lyssnare. För att de flesta gästerna i den här podden hittills har ju ändå varit offentliga personer på ett eller annat sätt. Mm. Så vi kan kanske ge en liten brief till folket om vem du är.
Ja.
Hisspitcha dig själv.
Ska jag göra det?
Ja, okay. Gör det.
Ja. Oh, vem är jag? Nej, men jag är jag var ju lite publik förr i tiden, får man säga. Under dina glansdagar som Nemo i Tylösand.
Ja.
Då var jag ju Hanna Arnhög på Veckorvyn. Med svenska folket kan man väl säga. Men sen efter det så tog jag väl ett kliv tillbaka från det enorma rampljuset. Och levde ett liv. Och det livet kantades av både liksom extrem lycka, många erfarenheter, missbruk, medberoende. Hela den grejen. Och ja, nu tar jag väl liksom ett litet kliv tillbaka i liksom medievärlden eller vad man ska säga kanske. Och vill gärna prata om de här sakerna som känns just nu viktigare för mig än sex krönikor som jag skrev förr i tiden. Mm. Ja.
Ja, du skriver till och med en bok på ämnet just nu.
Nu gör jag det.
Ja. Mm. Vad ledde fram till det beslutet att faktiskt lägga ut alla kort på bordet?
Mm. För att min erfarenhet de senaste åren när det kommer till missbruk och medberoende och relationer överlag och själsligt läkande skulle man kunna säga. De erfarenheterna är både väldigt unika men också så jävla mänskliga och vanliga. Och det var en väldigt turbulent och händelserik och väldigt mörk och euforisk och skitmörk resa som jag jättegärna berättar mer om, men som jag berättar mer i detalj om i boken såklart. Och jag lyckades väl till slut hitta lite nycklar i medberoendet och i förhållningssättet till då min exman som är nykter missbrukare idag. Ja, och jag har alltid haft liksom känt att mitt kall har kanske varit att skriva böcker, men min dåliga självkänsla har hållit mig tillbaka. Och sen sa faktiskt min exmans behandlare när jag var där på hans behandlingshem på en sån här anhörig dag, eller liksom det var vi två skulle ses och prata där, och då sa han till mig att du måste skriva en bok om det här, ditt sätt att liksom ta dig igenom den här resan och de här nycklarna som du har hittat som blev till, liksom, som ledde till hans stora genombrott och mitt stora genombrott i framåt. Så teasing för boken, men då tog jag honom på orden och sa okej, det är det jag ska skriva om, för det är det jag har haft svårt att liksom komma fram till. Vad är, jag känner att jag har så mycket att säga men jag vet liksom inte riktigt vad. Så då blev det lätt för mig att förstå att det är det jag ska skriva om och det här är skitviktigt. Och sen när jag pratar med folk om det, så för det första kommer det fram att varenda människa är anhörig till en missbrukare. Det är helt sjukt. Alltså jag tror inte jag har berättat för någon om min story utan att den har sagt jag har också missbruk i nära mig. Så kan det vara en farfar eller en kollega eller en mamma eller ett barn. Men alla har någon. Och det är så att liksom, man tänker att det är en liten målgrupp, men tyvärr är det verkligen inte det. Och varenda anhörig jag pratat med har verkligen reagerat som han, behandlaren. Så att, ja, det känns jätteviktigt att få ut det här. Mm. Och det får vara värt att vi blottar oss själva.
Mm. Ja, det sägs ju att det går 6 anhöriga, eller ja, 6 mer beroende på en beroende. Och att ungefär 10% av befolkningen är beroende. Så det blir väl 60% då av befolkningen.
Och sen dubbla det kanske.
Ja.
Så blir det 120%.
Ja, precis. Mer än alla.
mer än alla. Alla är liksom dubbelt. För många är ju missbrukare och medberoende.
Ja.
Eller beroende och medberoende.
Ja.
Så att det kanske är det som blir de extra 20% där.
Ja.
Ja, nej, det är mörkt som fan.
Det är det verkligen, men det känns väldigt viktigt att den här boken blir gjord, och jag har ju pratat mycket med dig de senaste veckorna och känns som att du är någonting väldigt stort på spåren med den här boken, och jag tror att, jag märker bara det i arbetet med den här podden, att så många lider och så många vet inte vart de ska vända sig.
Nej.
Det är ju det som är det vanligaste. Man har ingen aning om vad som pågår, vad man ska göra, vad som är rätt, vad som är fel.
Och man vet liksom inte vad man ska göra. Jag fastade väldigt mycket en period vid... Jag är så jävla arg över alla svek, över alla lögner, över alla sjuka handlingar, prioriteringar. Alltså, jag är så arg. Jag är så arg liksom. Min exman övergav faktiskt oss, mig och mina barn, fullkomligt. Från, det är roligt när jag säger från en dag till en annan och så skriver jag boken och inser att det var inte från en dag till en annan. Det var så fruktansvärt tydligt från första sekunden vart hände barkade. Men förnekelse är ju starka grejer alltså.
Mm. Och den här sjukdomen är stark grej.
Ja, men Dennis, det är, och den får ju folk att liksom göra saker som de egentligen, deras sanna jag, liksom aldrig skulle vara kapabla till. Och det hjälpte ju du mig att förstå med ditt arbete i de här frågorna. Din podd räddade ju mitt liv, skulle jag säga. Men i alla fall en av mina nycklar är ju verkligen, har jag att tacka dig för. Så att därför känns ju det här superstort att få sitta här. Men
ja, ska vi ta det? Tråden, nej, men det är okej, okay, för ja. Jag tänkte ändå avbryta det där. Ja. Jag kände att tråden var på väg att tappas.
Jag kom på tråden.
Ja, då,
och jag ska,
kör,
bara,
kör.
Klippa, jag ska ja. Bara knyta ihop det. Kör. För att det som jag upplever mest vanligt hos andra anhöriga och medberoende är också att man är så jävla lost i hur man ska kanalisera sin ilska i kombination med sin kärlek. För man älskar ju sin anhöriga oftast så fruktansvärt djupt. Mm. Och man vet att liksom någonstans där inne så finns det en otroligt god själ, en fin person, den man vet är där, och så bara tar alkoholen, drogerna tar över det, och det blir så fult och det blir så ont nästan. Och det upplever jag. Jag upplevde extrem förvirring i det, att jag är så arg, men jag vill också förmedla min kärlek ju. Jag vill säga till dig, jag hatar dig för det här. Hur kan man göra som du gjorde? Du är liksom, du har inga känslor, du är ond. Alltså, fuck you och dra åt helvete, vill jag säga. Och så, värre saker än så. Men då känner jag att så här, nej, men jag måste också säga att jag älskar dig och jag förstår var du kommer ifrån. Jag förstår att vad som har hänt dig har lett till det här, och jag vet att du är en god människa, och jag vill liksom puffa upp det, men jag vill ändå uttrycka min ilska för att jag är så jävla sviken. Och jag vill stå upp för mig själv. Och där tappar vi bort oss ofta, känner jag. Att man liksom, jag får aldrig stå upp för mig själv, men jag får heller aldrig slänga ur mig all min kärlek. Och den beroende får då också dubbla budskap. Är jag ond eller är jag god? Får man göra så här eller får man inte göra så här? Är jag insläppt i värmen eller är jag utfryst? Det blir så här, inte så raka puckar. Och där var väl min stora nyckel, att jag liksom kom på ett sätt hur jag kunde kanalisera min ilska så att den blev konstruktiv, och hur jag kunde kanalisera min kärlek så att den blev konstruktiv. Och det vill jag så himla gärna dela med mig av.
Gud, jag är så jävla, jag känner mig så skakig av att bara lyssna på dig, för jag är ju mitt i det här själv med en nära anhörig som krigar med det här, och jag har ju verkligen, det finns så mycket med det här och vår relation och liksom vad som pågår just nu som är så, alltså om man inte trodde på att det fanns någonting större så gör man ju det nu, för det är så många tillfälligheter, eller jag kan inte kalla det tillfälligheter, det är för mycket för att det ska vara en tillfällighet, men liksom jag har ju själv varit en beroende så länge, och så drar jag igång en medberoende och anhörig podd och så blir jag medberoende och anhörig till en som krigar just i det här, i detta nu, och jag träffar dig som har fått hjälp av mig så mycket genom livet, och du har din story, och vi ska börja göra grejer ihop nu, och det är bara så här, det är så jävla starkt bara.
Alltså man kan bli religiös för mindre, som man brukar säga.
Ja, verkligen, och jag känner det nu bara när jag hör dig och jag själv är mitt i det, att jag är så blödig och skör och för det är så där, alltså jag har fått sån otrolig respekt och ödmjukhet och förståelse för alla anhöriga och medberoende senaste tiden när jag själv har hamnat i den stolen. För att det är
den, karma's a bitch.
Ja, nej, men jag fattar att du känner så en bit av det. Jag förstår det helt. Jag förstår verkligen det, för att det är så här, jag tror liksom, även om vi rent intellektuellt kan förstå att det är ett helvete att vara anhörig och medberoende, så kan vi aldrig känslomässigt förstå det förrän vi är där. Och det är liksom det mest jävla upprivande maktlösheten som man kan utsättas för som människa.
Men vet du vad? Jag håller med dig, och jag vill tillägga att den stora delen av mig ser på dig med stor empati och med känsla och framförallt förståelse. Men absolut, en liten del är så här, now you know. Alltså hade min exman drabbat som du, hade jag också så mycket empati och medkänsla. Men now you know how it feels, absolut. Men jag vill också säga så här, tillbaka kaka, för att jag kan ha all förståelse hur det känns att vara medberoende och leva nära ett missbruk och själv ha jävligt mycket sår och liksom men medberoende problematik som går mycket, mycket längre tillbaka i livet än liksom en senaste relation. Självhat och sådana där saker som gärna liksom beblandar sig med medberoende och blir morfar in till samma sak. Men jag kan ju aldrig veta hur det känns att vara beroende. Och det är också, det ska jag också liksom verkligen understryka att det, jag har sett det på nära håll och jag vet att det är liksom the devil working hard här på jorden, och jag kan omöjligt förstå hur det känns att vara så drabbad av den sjukdomen, att liksom det går inte att förstå om man inte har det själv. Man kan förstå liksom hål i själen, och man kan förstå olika liksom behov som kanske har inte blivit uppfyllda genom livet, och man söker svaren, och det tror jag alla kan förstå som har strugglat med sitt mående. Men just det här beroendet, det verkar fruktansvärt, och jag har liksom all respekt för att jag kommer aldrig veta hur det känns. Förhoppningsvis.
Nej.
Men jag vet inte det. Men jag vet hur det känns på andra sidan. Så där är vi ju liksom... Mm. Jag hoppas jag aldrig behöver uppleva som du då, att jag får smaka på hur det känns.
Jag fick prova på båda här. Och det är ju... Det finns en mening med det, tror jag. Och jag tänker att det... Alltså jag försöker tänka så om allt i livet. Att allt jag är med om och upplever är liksom... Det finns en mening med det, och jag ska lära mig någonting av det. Jag tror att nu när jag sitter på... medberoendestolen eller anhörigstolen eller vad man ska kalla det, så kommer det göra mig mycket bättre i mitt arbete med den här podden. Alltså så här, det finns så många skäl till att jag hamnar här där jag är nu, och att jag möter dig, och att vi ska göra så mycket ihop, och att det finns liksom, det är så klyschigt att säga, men det är ju så att det kommer komma så mycket bra ur allt.
Ja, men så är det, och så är det, alltså jag vill liksom verkligen berätta att det som hände mig, som kändes som döden, liksom det värsta som kunde hända, det var ju det bästa som har hänt mig i hela mitt liv. Fast det var ett helvete att gå igenom. Det var skräck, det var trauma, det var smärta, det var rädsla. Det var liksom alla mina värsta mardrömmar blev sanna. Men det liksom gick ganska snabbt till att det var så tydligt att det var det bästa som har hänt mig, och det räddade mitt liv. Och jag vaknar på riktigt idag med varje morgon tacksam att det här hände, att jag träffade min exman, att vi gick igenom det här, att vi fick våra barn, att vi var tvungna att gå igenom det här fruktansvärda helvetet för att komma dit vi är nu, där vi förhoppningsvis får en chans att hjälpa andra. Och även om det här är min historia, jag kommer aldrig liksom försöka ta på mig hatten och berätta hans historia, för den är ju hans att berätta den dagen han vill eller redo, om han nu vill.
Men och kanske gör han det i den här podden då?
Det...
Gåshud eller?
Gåshud.
Gåshud. Mm.
Låt oss smörja in den.
Alltså vi har så mycket planer, va?
Ja, verkligen. Ja. Nej, men så att jag vill liksom, jag berättar ju min historia liksom. Mm. Genom det här. Men ja, allting har sin mening. Det är väl någonstans det man landar i. Och vet du, ska jag berätta vad jag gjorde i morse?
Berätta.
Nu går jag upp 5 på morgonen och skriver varje morgon. För det fick jag tips av en författarkollega som sitter här på vårt fina kontor. Han sa att du måste gå upp tidigt på morgonen. Och då sa jag, men det gör jag redan. Jag går upp 6 och hinner ändå inte. Han bara, 6 är inte tidigt. 5 är tidigt. Okej, sagt och gjort. Jag gör det nu. Och i morse... Och nu skriver jag i kronologisk ordning, så att det här är liksom, i morse så skrev jag liksom ditt namn för första gången. För då var jag framme till dagen som du kom in i mitt liv som då profil och stöttare från ditt arbete. Och det var ju lite poetiskt i sig att jag skrev det kapitlet i morse, och nu sitter vi här och ska spela in det här. Och att det liksom inte var jag som styrde det. Mm. Utan att det var där jag hamnade i historien just den här dagen. Mm. Så att det var fint. Och,
jag tänker att vi kan berätta hela historien,
ja,
och ta det liksom från början på något sätt.
Det är lite kul.
Från början så sitter vi i en studio i Göteborg 14 år sedan. Är det debatter?
Ja, men ja, just det. Oh, gud, du är där nu. Herregud.
Du bara, ska vi gå hela vägen dit?
Ja,
det ska
nej,
vi.
Men det är klart vi ska.
Det är klart vi ska.
Herregud. Jag vet, jag tänkte bara att vi skulle liksom komma in på det på något annat sätt. Men vi, let's go there.
Ja, det kan vi göra.
Det är riktigt sjukt.
För vi sågs för 14 år sedan.
Vad
hette
ja,
det då?
Var det 14, men var det,
debatt
var,
va?
SVT
Opinion,
debatt.
Nej,
agenda.
Nej, debatt heter det då tror jag.
SVT Debatt.
Ja.
Du säger det.
Och jag har varit med i Kungen av Tylösand.
Mm.
Och du skulle debattera med oss.
Jag jobbade på Veckorevyn då. Som då krönikör och liksom sex relationsrådgivare och lite så mycket åsikter. Liksom stack ut haken och tyckte till liksom för kvinnors liksom bästa, tänkte jag. Och då var det Kungen av Tylösand. Och det var ju en snackis på redaktionen, om man säger så. Du och Jockey Boy, ni var ju inte liksom, ni stod ju inte högt i kurs där. Du skrattar.
Ja. Nej, men jag skrattar av flera skäl. Dels för att du har rätt, men också för att både jag och han har såna fina liv idag.
Jag vet, det är liksom...
Who
det,
would have thought?
Ja, men liksom, skratta bäst som skrattar sitt.
Ja.
Nu skrattar vi tillsammans i och för sig, det är väl det som är så jävla fint.
Ja.
Men verkligen, och vad visste jag om livet? Liksom? Absolut noll. Men jag, liksom, du ska debattera här på SVT Debatt. De frågar mig, mina chefer sa, gör det, jag gör ju bara vad folk säger till mig att göra. Liksom, du ska tycka det här, du ska göra det. Absolut, då gör jag det. Och jag gör det med bravur. Alltså så här, tänkte jag till vad jag egentligen liksom, nej, men jag var helt lost, ingen personlig kompass, ingen inre röst. Alltså jag var verkligen helt lost utan sense of self större delen av mitt liv. Så att jag tänkte absolut liksom. Det här var jag bra på. Så jag åkte dit och debatterade mot stackars dig och Jockey Boy. Liksom två typ pundare. Eller liksom, vad var ni? Så här, unga och trasiga. Och liksom hade liksom kastats in i den här tv-produktionen. Ja, ni betedde er som svin. Men liksom, om vi ska vara helt ärliga så gjorde jag det också. Bara det att det var ingen som filmade mig. Ändå satt jag där och liksom debatterade mot, men det var väl liksom någon fråga om någon kvinnosyn och sådär, vilket såklart, den var ju sjukt ofräsch, men det kanske inte var just du och Jocke Boy som var problemet, kanske var, ja, men inte vet jag, men själva programmet kanske, eller liksom producenterna, inte, jag vet inte, men det är liksom så här i efterhand känns det ju bara så här, gud, stackars lilla jag som inte visste något, stackars lilla dig som inte visste något, stackars lilla Jocke Boy som inte visste något, vi var ju bara så här, du vet, offer för våra omständigheter, som jag antar att du också har levt hela ditt liv som ett offer för dina omständigheter, vilket ju är liksom, det var ju liksom också det största som har hänt mig när jag insåg att, men gud, det är ju jag kan ju styra mitt liv. Jag har ju makten över mitt eget liv. Men ja, innan det flöt man ju bara med.
Men det här som nästan låter som ett medberoende beteende får man ju säga. Det här med att bara vara alla till lags, göra som alla säger och allt sånt där. Det är med dig från barnsben.
Ja, det är med mig sen forever skulle jag säga, och det finns ju såklart många element i mitt liv som har gjort att det tyvärr blev så, och som jag tror är väldigt väldigt vanligt, framförallt hos kvinnor kanske, men ja, mer om det en annan podd kanske. Men absolut, det har varit med mig för alltid, så att liksom att jag träffade en missbrukare, det var ju inget liksom, det var ju bara ett sätt att liksom kanalisera allt det här, all den här medberoenden. Det var faktiskt också din podd som fick mig att inse att jag var medberoende. Nu hoppar vi jättemycket i storyn.
Det är helt okej. Okay. Vi tar det som det kommer
jag
bara.
Jag tänker att lyssnarna kanske hänger med ändå.
Ja, alltså jag tror att mina lyssnare
Filip och Fredrik hoppar jättemycket.
Ja,
och
exakt.
De lyckas ändå knyta ihop det. Det ska vi också göra.
Ja.
Men jag kommer ihåg det så väl, för att det var liksom när helvetet hade brakat loss på riktigt med min exman. Vi lyckades ju ändå liksom dölja det här missbruket ett tag. Och vi var ju så himla lyckliga också. Den här dansen, djävulsdansen, den är inte bara ful. Den är ju också så vacker och hoppfull. Och liksom, det var så gulligt och fint på så många sätt. Och viljan var så stark att det skulle funka. Så att liksom, vi gjorde allt för att bara förneka det liksom, som man gör. Och sen så var det kanske lite mer tydligt efter ett tag. Men du vet, han var en vända på rehab då, tack vare dig och din bok som då min mamma såklart hade läst från perm till perm säkert flera gånger, för hon älskar dig så mycket.
Ja, det känns som att din mamma kommer vara en återkommande namn i den här podden också.
Ja.
För jag skrev med henne senast i förrgår och då skickade hon över en bild på sig själv när hon och jag tog en selfie på min livepodd i Göteborg 2018.
Precis.
Så we go way back.
Och då köpte hon ett signerat ex av din bok till min man då. Mm. Och vi var så här, ja men vad kul att mamma har liksom en kändisidol. Så kul att hon har en hobby typ. Ja. Hon var så begeistrad och liksom, men
det luriga och konstiga det här är att hon då inte visste om hans problem.
Nej, utan hon köpte en bok till honom för hon tyckte du var så himla härlig person liksom. Ja. Och bara, så hon bara, signera det här till liksom min dotters man då. Och så gjorde hon det, eller så gjorde du det. Och så fick han den. Och vi var så här, ja men liksom... Nemo, ja, vem är det? Det var kul att mamma har liksom ett intresse.
Och du bara, det är min gamla debattmotståndare.
Nej, det visste jag inte då. Det här har jag ju glömt. Det här liksom kom jag ju på flera år senare. Ja. Jag kan berätta exakt det jag kom på det. Men då, och så tar vi så här missbruk liksom. Hon bara, ja, det är så intressant livshistoria. Han har gått igenom missbruk och hittat vägen ut och där, där, där. Och vi bara, kul, men det är liksom anbelangar ju inte oss det där med missbruk. Det är ju Nemo och missbruk, väldigt långt bort från vår värld. Så vi tog liksom inte in dig då alls. Klipp till ett år senare liksom, när han har barrikaderat sig i lägenheten med massa sprit och droger. Och jag är där hos henne och liksom har panik och sitter och drar mitt hår. Och hon börjar, ja Nemo, och börjar babbla om Nemo igen. Och liksom, ja det är hål i själen och det är liksom... Det betyder inte att liksom, det är inte alkoholen som är problemet, det är bara plåstret. Och liksom, jag bara, vad babblar de om? Liksom? Vi måste bara få honom att sluta dricka. Det är klart det är alkohol och droger som är problemet. Om han slutar dricka och knarka så är problemet borta. Liksom. Jag fattade ingenting. Men hon sa, nej men det är inte så det är. Men i alla fall, det finns ett behandlingshem här som Nemo pratar om. Och jag bara, behandlingshem? Okej, du menar att vi skickar bort honom och så löser de det. Perfekt. Det gör vi. Så det var liksom mitt första råd från dig. Det var ju inte särskilt givande eftersom den här viljan och förståelsen för sjukdomen och viljan att bli bra, det fanns ju inte riktigt med oss då, om man säger så.
Men visst var det samma behandlingshem som jag var på?
Ja.
Drawing Room.
Ja, ja. Precis. Första, precis.
Och Drawing Room är ju, ja men det nämnde man skåden ju. Och de är med i den här podden ju.
Ja, men...
Du ser.
Ja, nu gjorde de ju tyvärr, de gjorde inte sitt jobb den vändan, de kämpade väl på, men man kan ju inte hjälpa någon som inte ens förstår att de är sjuka, så att den vändan bara var, det var liksom så här, rehab eller skilsmässa, men han var väl bakis och ville chilla en månad, det lät väl toppen liksom, så att det, nu lägger jag ord i hans mun, så var det kanske inte, men vi var inte redo, han var inte redo, jag var inte redo, vi förstod inte liksom vad det var vi var up against, helt enkelt. Men där var i alla fall första gången jag följde ditt råd. Eller, ja, liksom. Du kom in där. Nu tappade vi tråden. Jo, nej! Debatt. Det kom jag ju på långt, långt senare. Efter att du hade börjat podda om de här sakerna så började jag ju följa dig mycket, mycket mer. Nu är vi ju längre fram i storyn och det här blir rörigt. Men missbruket tog ju såklart ännu värre vändningar efter det här. För att det där funkar ju inte att tro att bara, de löser det här. De fixar honom. Att han, alltså så här, man var ju så jävla naiv och blåögd. Hade ingen aning. Sen skete ju sig fullkomligt och helt totalt på det brutalaste sätt såklart efter det. Man hankade sig vidare några år. Men, ja.
Hur många vändor behövde han göra?
Men två. Mm. Så att vi körde på liksom efter den där första och liksom, vi pratade aldrig mer om det här. Nu är det löst. Rehab löste. Ja, nu pratar vi inte mer om det. Nu fortsätter vi liksom. Då var jag gravid med mitt andra barn och liksom, vi bara, nu får vi ju bara köra på. Nu är problemet löst. Men det var det ju inte. Såklart, liksom. Men vad visste vi? Så att det dröjde ju några år. Sen kraschade det totalus, verkligen.
När var det?
Det var 2020. Ja, 2020. Typ hösten där.
Ja, även denna vecka så görs den här podden i samarbete med Nämndemansgården, och jag är så himla glad och stolt och tacksam över det. Och faktum är att Nämndemansgården kommer vara med mig här nu under hela våren, och det är någonting som jag känner mig så himla lycklig över. För det finns nog ingen mer perfekt samarbetspartner när man ska göra en sån här podd. Och ja, Nämndemansgården är ju lite av en gigant inom svensk beroendevård, där de har varit ledande i över 37 år nu, både vad gällande beroende och medberoende. Funderar du över ditt drickande? Har du försökt att skära ner men ännu inte lyckats? Har folk i din omgivning uttryckt en oro för dig? Eller känner du dig orolig för någon annan? Börjar du kanske få konsekvenser av ditt användande? Kontakta då Nämndemansgården på 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Och sist men absolut inte minst så måste man ju nämna att alla behandlingar hos Nämndemansgården anpassas unikt efter varje individs behov och livssituation. Således finns det alltså möjligheter för exakt alla. Tack Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden. Ta oss med till kraschen.
Ja, men vi hade ju liksom byggt ett liv på den här otroliga kärlekssagan ändå, som vi målade upp vår relation som, att det var liksom lite against all odds känslan, vi mot världen, vi klarar allt liksom. Det var en sån himla vacker historia av de här liksom, från min sida liksom, den här trasiga, hopplösa tjejen som hade det så jävla trubbligt med relationer och med livet och mycket självhat, som kanske utspelade sig mer som självsäkerhet, men jävligt svårt med relationer liksom. Så kom den här liksom unga, snygga killen och bara vände på allt liksom. Min stora räddning. Och så såg han mig också. Han hade väl inte heller liksom hittat hem i sig själv, i livet. Och, ja, men vi var två trasiga jävlar som bara, ja, trodde vi hade hittat räddningen i varandra. Skitgulligt, men det funkar ju inte så liksom. Men vi körde på fort som fan, liksom. Vi skaffade barn, vi flyttade ihop, vi skaffade barn, vi förlovade oss, vi gifte oss, vi skaffade till barn. Vi flyttade till hus. Men hela tiden har ju missbruket varit extremt närvarande. Men på något sätt så har det ändå inte varit det. För att liksom så fort en grej eller incident är över så finns det inte. Alltså vi kunde gå in i det i stunden, men liksom sen var det som att det inte existerade. Och vi fortsatte bara rusa fram. Liksom, när vi hade alltså känt varandra i 3 år så hade vi liksom 2 barn, var gifta, en villa. Alltså liksom, det gick så snabbt alltihopa. Och jag tänkte att det var liksom den här magiska, åh, det som hade gått så dåligt för henne, alltid plötsligt bara var det rätt, och så bara fick hon allt som hon någonsin har drömt om direkt liksom i det. Alltså det var liksom någon så här magiskt skimmer ändå, att så här, till slut vann hon känslan. Så att för mig var det ju extremt mycket skam också när allt sket sig. Att hela den här bubblan av liksom, den här Hollywood-sagan som jag hade liksom målat upp, framför allt för mig själv. Alltså, andra bryr sig ju inte speciellt mycket, men det trodde man ju då. Eller jag trodde verkligen det. Så jag skämdes ju jättemycket för det där. Men då hade vi liksom precis flyttat in i den här villan. Och Då drack vi liksom normalt, men det blev väl liksom kanske lite mer och mer där, för det var väldigt mycket grillkvällar och så här folk, och det, vi börjar vilda nu, så nu är det riktigt, nu det. Så att alkoholkonsumtionen liksom eskalerade väl då. Men det är fortfarande något man kan blunda för. Men sen kom liksom drogerna in i bilden, och jag upptäckte det på ett väldigt liksom, för mig såklart, traumatiskt sätt, för att jag hade varit så blåögd i det där. Alltså jag förstod liksom inte, jag förstod inte vad ett missbruk är. Jag förstod inte kraften. Jag förstod inte att liksom, att det inte var ett val bara, och att liksom, varför skulle man så här dra ladd i en villa på en tisdag morgon när man typ ska snickra hela dagen. Alltså jag kunde liksom inte förstå, men då hade det liksom redan, då hade väl han liksom gått in i det där för att kunna liksom snickra hela dagarna och liksom, det är ett villa life typ, och så drack, var det så grillkvällar med rosévin, och så kom du väl in någon lina där, och sen var det väl kört liksom. Jag vet i den här dagen inte exakt hur allt gick till, för att vi har kommit väldigt långt i vår kommunikation, och vi är liksom de närmsta personerna för varandra idag, och varandras största stöd i allt, men det finns många konversationer vi fortfarande inte haft liksom, som tiden får bjuda på. Men nu får jag i alla fall berätta mina upplevelser liksom. Ja, men så det var trauma deluxe, för mig kändes det som att det kom från ingenstans. Och det är helt sjukt när jag skriver boken, för att det var så uppenbart från sekund ett, som sagt. Mm. Men för mig kändes det som att så här, och där någonstans var jag så här, det finns barn i det här huset, droger och barn. Han måste ut. Han måste härifrån. På en sekund liksom. Mer, det bara var en instinkt.
Hur mötte han det?
Nej, men vet du vad? Först, gud. Några dagar innan det här, så när jag hittade de här, du vet, liksom, jag hittade de här linorna som var liksom kvarglömda. Som någon som bara drar sjukt mycket ladd glömmer ju två linor. Alltså då vet man att det alltid kommer nya liksom. Annars glömmer man inte det. Och då, nej men då sa jag, vet du vad? Det här får du lösa. Nu löser du det här. Du vet vart du går. Du vet hur man får skaffa hjälp. Nu löser du det här. Nu går du härifrån. Och så kommer du tillbaka när du har löst det. Men vi ska först ha liksom en stor trädgårdsfest som vi hade planerat. Så, men ring någon, lös det. Absolut, det ska jag göra. Bra, sa jag. Gud vad bra. Han bara direkt så här, ja, jag ska lösa det här. Jag bara, gud vad bra, då är det ju löst. Liksom. Han ska ringa och lösa det. Han ska gå på något möte. Ja, eller CA. Fan vad bra. Ja, så det kändes ju bra ändå att han skulle lösa det. Och han sa liksom att nu fanns det inga droger, och han hade spolat ner det. Och jag bara, gud vad bra.
Och du liksom noll kunskap.
Nej, men jag, noll. Förstår du hur, förstår du? Alltså, det är, men så här går ju folk. Alltså, det här är den vanliga kunskapen om den här sjukdomen. Vilket är liksom, we are needed out there. För det är det här man går och tror liksom. Och sen så hade vi det här kalaset några dagar senare, och jag tänkte att men vi dricker och vi har DJ i trädgården, och det, alltså, han måste ju dricka liksom, men han, bara han inte tar någon ladd liksom. Och det säger han att han inte har gjort. Så himla bra. Så då har vi väl löst det här då? Liksom lite rosé på ett trädgårdskalas. Det måste man ju kunna dricka liksom. Nej men du hör, alltså. Ja, och men det kalaset urartade ju såklart och spårade, och det var ju självklart inte alls, det var ju liksom, han har ju inte slutat med någonting, alltså det är klart att så här, det blev liksom en laddfest där, och då jag bara, det här, nu måste han ut härifrån, för det finns barn och droger och barn. Alltså för mig hade det varit så här, det är liksom, de får inte existera inom liksom en radie. Alltså det får inte hända liksom. Återigen, jag visste inte, jag trodde liksom att, du vet, jag var såhär, SOS kommer ta mina barn ifrån mig imorgon om inte jag bara kastar ut honom. Jag visste inte att folk levde med missbrukande föräldrar hela liv i sina hem. Jag visste inte att medberoende kvinnor inte slängde ut sina knarkande män. Som jag förstod senare, att det hade också bara kunnat fortgå. Att jag inte stängde dörren där och då. Vilket i och för sig, det är lite mer till storyn än så. Det gjorde jag inte riktigt. Till slut var det ju han som faktiskt bestämde sig. Men då drog jag väl bara. Han tänkte väl att yes, free at last. Mm. Nu jävlar. Mm. Så tror jag att han såg på det.
Tog det lång tid för honom att bli clean sen efter det?
Ja, men då sa jag, nu kommer du inte tillbaka förrän du är ren. Och så tänkte jag att det skulle väl vara några veckor liksom. Men vi såg ju inte röken av honom på ett år. Mm. Eller hörde någonting. Eller liksom, han försvann. Mm. Det var det sjukaste året. Där stod jag i en villa. Det var dessutom inte min dröm. Jag har alltid hatat tanken på att bo i hus. Det var ju hans dröm. Men mitt enda mål var att göra honom lycklig. För att om han mådde bra så skulle ju allt bli bra. Och han ville bo i villa, så då ska vi bo i villa. För om han mår bra så blir allting bra. Ja. Det funkade inte.
Var också under det här året som du började konsumera mina poddar och mina,
precis,
mina böcker och så.
Ja, då var det, för jag frågade, vi åkte iväg ett tag några månader efter det här, jag och barnen, för att liksom komma bort lite från det där. Redan då hade jag börjat må bättre, för att jag märkte att det gick ju ganska bra livet typ. Jag var ju så säker på, jag var verkligen ett vrak redan innan jag träffade honom, och jag mått jättedåligt i mitt liv, och jag var ganska toxisk i vårt förhållande. Medberoende kan ju verkligen göra en toxisk. Det pratas ganska lite om det också. Det låter så oskyldigt att det är så synd om den lilla medberoende, men man kan ju bli väldigt kontrollerande. Man har mycket osäkerheter som man lägger på den andra. Så att det, den här boken jag skriver, det är fint, för att det är väldigt oklart vem som är offer och förövare i vår historia. Det är inte så enkelt som att det är så här, en fuckar upp och den andra bara står och sopar upp och plockar upp och är så god, utan
jag tycker att det är,
komplext.
Ja, verkligen. Jag tycker människan, att det är jätteviktigt att du säger det, för jag tror att många där ute som lever runt omkring den här sjukdomen, och framförallt om man har relation till någon som missbrukar, så tänker man nog att så länge personen som missbrukar tillfrisknar så är allt frid och fröjd.
Exakt.
Men det som händer ofta i en relation,
själv är man samma svin.
Nej. Ja, men exakt. Ja. Det som händer, nej, är att man står kvar själv med sina sjuka beteenden, och att kanske till och med rollerna blir helt skeva. Man blir helt vilse.
Men så, det var väl dit jag så här kom. Då, det är liksom som sagt, det, jag fick ju panik när han lämnade mig, för jag trodde ju att utan honom var jag absolut inte kapabel till att ens typ torka min egen röv. Alltså jag var liksom, hade så låga tankar om mig själv, vad jag klarade här i livet. Och då, där stod jag med en villa och två barn, och jag fixade ju inte livet. Jag var ju liksom en värdelös ursäkt för en människa. Alltså jag klarade ingenting, trodde jag. Men sen när han försvann, så började det bli uppenbart för mig att jag klarade ju saker ganska bra. Alltså, det var väl inte så svårt att vara människa som jag hade fått för mig. Jag trodde inte, jag förstod liksom inte riktigt varför jag trodde att jag inte klarade någonting, för det gick jättebra. Livet rullade på. Livet, alltså, rutiner att få bebisar, en villa, och det var grejer och det var rör som skulle fixas. Det löste ju jag. Så att så här, allt som jag trodde att jag, och då började väl en liten så här, jag började ifrågasätta kanske mitt självhat och sådär. Så att, och sen åkte vi bort ett tag, då släppte du din podd. Den blev ju mitt knark liksom. Alltså det blev ju mitt sätt att andas, att så här, gå ut och gå med din podd i öronen. Och den var väldigt viktig för mig. Du sa i någon, nyligen någon av de här poddarna, den förra med Klasson tror jag, att det var så viktigt för dig, ditt tillfrisknande, att höra att folk kunde ha roliga liv som nyktra. För mig var det så viktigt i mitt tillfrisknande att, eller i alla fall i mitt förhållande sett till min missbrukare, att höra att alla missbruk, att de inte är onda, att det inte kom från ondska. Det var så viktigt för mig att ta del av andra beroendes historier. Och det var så många fina människor som pratade om långt värre saker än vad min man hade gjort, till och med. Som ändå var goda, fina människor, och det var så uppenbart. Och du var ju så god och fin och liksom gjorde det här. Det fanns så mycket hopp i det. Och jag fick, för att jag battlade mycket med det. Att så här, är det liksom, är det här ondska? Har jag blivit utsatt för liksom en kupp, ett lureri? Att så här, han lurade mig att han var god och älskade mig, och så var han ond. Alltså det blev sådana liksom obehagliga tankar på sånt. Och ju mer jag förstod sjukdomen, desto mer tröst var det ju för mig att ingenting var falskt. Det var bara att allt var äkta liksom samtidigt på något sätt. Så det var en, alltså det var en sån otrolig otroligt stor hjälp. Och då hade jag ju som sagt redan börjat må lite bättre, för att mitt självhat hade liksom minskats lite, och jag började ifrågasätta liksom varför jag hade det, och så började jag ifrågasätta mer och mer och mer, och så började jag liksom rannsaka mig själv och mitt liv, och jag började släppa lite liksom honom och började liksom titta mig själv i spegeln. Vad har jag gjort i mitt liv? Jag har inte varit en bra människa alla gånger. Vad har hänt mig? Varför kom vi hit? Hur kunde vi träffas? Det var liksom som jag blev, då kom den här kraften som var som större än mig, att jag bara liksom slogs med insikter. Varje dag fick jag så här omvälvande insikter om min historia liksom, och vem jag var. Och jag började liksom ta ansvar för vem jag har varit, och att jag faktiskt kanske har varit ganska jag har liksom trott att jag har varit ett offer, när jag faktiskt kanske inte har varit det, utan det har tvärtom gjort mig till en ibland manipulativ människa till exempel. Och då var det dags för mig att se liksom sanningen i vita ögat på något sätt. Titta på mig själv och se allt det fula och förstå vart det kommer ifrån, och förlåta framförallt. Och gå tillbaka, gottgöra lite ur det hela, allt det där. Och då började jag ju liksom känna väldigt mycket empati för mig själv istället för självhat. Och började tycka om mig själv, och då började jag känna väldigt mycket empati för honom också. Förstå och förlåta honom också. Det liksom går ju hand i hand, och började se saker från helt andra håll liksom. Och det var ju en extremt viktig nyckel i resan framåt liksom. Men jag minns exakt, jag satt och gjorde naglarna där då uppe i liksom en stuga där vi var då ett tag, och så i fjällen, och satt och gjorde naglarna på någon liten fjällnagelsalong, och så lyssnade jag på din podd som jag alltid gjorde då. Och då var det ett avsnitt om medberoende. Och det tänkte jag, ja, men det gäller ju liksom inte mig. Jag lyssnar gärna på beroende för att förstå honom. Men jag sitter ändå och gör naglarna. Kan lika gärna lyssna på det här avsnittet typ. Och då hade jag redan suttit med insikten att så här, fan, jag har levt hela mitt liv i liksom någon slags anpassning eller förhållningssätt. Jag vet inte vem jag är. Jag har liksom aldrig gjort något utifrån mig själv. Det har liksom antingen, alltså det har alltid varit någon slags anpassning och förhållningssätt involverat i alla mina beslut och moves och allt. Och då börjar ni prata om medberoende och att det ska byta namn till anpassningssyndrom. Och jag bara, what? Alltså, va? Vad fan? Medberoende är väl när man sitter och krökar med en beroende? Alltså, förstår du? Det är liksom, jag fattar ingenting. Jag bara, men och så sa ni då att liksom, det kan finnas så många olika anledningar i någons liv till att man blir medberoende. Det behöver inte vara missbruk och närheten till missbruk, och allt bara landade för mig att säga okej, damn, jag är medberoende. så jävla tydligt. Och då var det så här, okej, men nu kan jag doktorera i beroende ungefär. För det hade ju slukat varje bok, dina poddar, andra poddar. Alltså jag hade liksom gått in med allt för att förstå beroendesjukdomen. Okej, nu hade jag ett nytt mission. Ska jag förstå medberoendesjukdomen? Alltså nu ska jag in där. Så då kastade jag mig in där och läste på allt. Och det var ju en väldigt stor nyckel, såklart. Och det kan man ju läka. Ett medberoende kan man ju verkligen, verkligen tillfriskna från. Liksom. Även om det är samma som beroende, att det hela tiden är ongoing. Anhörigskap däremot, det kan man inte riktigt läka. För det är ju inte din egen åkomma. Liksom. Det är ju förhållande till någon annan. Det lever man med för alltid. Det tycker jag också är viktigt att prata om. Att liksom, det klumpas ofta ihop, men det kan också vara så himla olika saker. Man kan läka från sitt medberoende. Det får jag äga, mitt medberoende. Det får jag läka. Men anhörig kommer jag ju alltid vara. Mm. Det kan man inte läka bort. Det kan inte jag påverka. Och det kommer alltid innebära liksom utmaningar eller liksom olika känslolägen och sådär.
Ja, smärtan är ju vara anhörig till någon som kämpar. Går liksom inte att trolla bort.
Nej. Den är ju där. Stoltheten man kan känna också, den går heller inte att skoja bort.
Nej.
Det är verkligen en resa,
ja.
Det här som jag är väldigt tacksam att jag får vara del av, precis som du säger, att fatta allt vi kommer kunna bidra med liksom.
Ja, precis, samma smärta som du kände i vad anhörig då kan du känna stolthet i nu, för att nu får du omvandla det till nycklar och verktyg till att hjälpa andra liksom.
Mm. Jag kan också känna väldigt mycket stolthet när jag är med min exman eller bara att tänka på honom, för det får man inte heller glömma ibland. Det sa han också, Claesson, i ditt avsnitt, att som missbrukare så, eller beroende, så måste man liksom påminna sig. Man kan inte slå ner på sig själv om man missar vissa grejer eller man har lite bakslag. Liksom, utan man måste tänka på hur långt man har kommit. Och det kan jag verkligen göra med min exman. Och jag blir så stolt över honom. När, alltså, allt, oavsett allt han liksom utsattas för, allt han själv har varit utsatt för, allt jag utsatt honom för, alltså missbruk, beroende är, jag tror inte folk förstår kraften i den sjukdomen och att ork, det är inte alla, de flesta pallar inte tillfriskna, för det gör så jävla ont att behöva möta sina inre så här, sår. Det handlar inte om att sluta dricka ju. Det handlar ju om att liksom, precis som jag gjorde, titta dig själv i spegeln och titta på allt det fula och onda och alla de blodiga såren och så gräv in det. Det gör skitont. Mm. Men du pallade, Nemo. Min exman är, han pallar nu. Så många som har varit med i den här podden och som har inspirerat mig och honom och alla andra sjuka där ute. Alltså, alla ska ha en största elogen. Och det är så lätt, alla som träffar mig som vet vår story tänker, åh, du ska ha en sån eloge som liksom inte bara sa fuck you, eller du får aldrig träffa barnen, eller det är vårdnadstvist, eller det är liksom, jag älskar den här människan, jag ser hans steg liksom, det är enormt för mig, hans resa och min resa, men det är så lätt för folk att bara se beroende, medberoende, dum, snäll, god, ond, typ. Det vill jag verkligen förändra på.
Mm. Ja, verkligen. Det blir så onyanserat på något sätt att bara se människan som missbrukaren. Det är en liten del av oss som tyvärr smutsar ner helheten väldigt mycket under en period. Så ofta liksom. Men det är ju också så här, en människa är ju så mycket mer än sjukdomen.
Så mycket.
Och det får vi oftast upptäcka när vi tillfrisknar, för då kan vi blomma ut. Liksom. Men när vi är i det där mörkret så gör vi saker som är... Det är så jävla, alltså det som du säger, kraften i det här och att vara i det där och konstant gå emot sina egna värderingar. Man sårar, man skadar, fast man vill inte och man gör det ändå. Alltså det blir så jävla psykiskt knäckande att konstant bara liksom, man hatar sig själv så jävla mycket för att man bara skadar och sårar alla fast man inte vill.
Nu måste vara en konstant krigsföring mot dig själv.
Ja.
Alltså mot ditt sanna jag.
Och det som händer i det också är ju att man slår på sig själv så mycket att man inte står ut med liksom tillvaron. Och då knarkar man mer.
Ja.
Det blir som en jävla ekorrloop.
Liksom. Jo, men jag förstod det, för det var ju, alltså jag tänkte ju, liksom, man tänkte att det var ett val och att det var ont, och hur kan man välja det liksom, tills jag plötsligt liksom, himlen öppnar sig och jag förstod.
Nej, tills Nemos bok öppnade
tills
sig.
Tills Nemos bok öppnade sig och jag förstod. Ja, ja, men vi säger så. Vi säger så. Guden Nemo. Ja, ja, men ja, absolut.
Tack. Du är en Ge mig mer.
Nej, nej, men precis. Och då fattar man att så här, jo, men alltså, man kan knarka bort empati. Du kan knarka bort varenda mänsklig känsla om du vill. Du kan liksom leva i... För ju mer du går ner det, desto ondare gör det varje gång du nyktrar till. Så till slut står du ju inte ut i en sekund. Vilket ju sen till slut blev vändningen. För att sen blev det ju så jävla illa att jag liksom var säker på att han skulle dö. Och åkte på räddningsaktion.
Det som händer där, det där vägskälet, det är ju att antingen blir man nykter och drogfri. Eller så
dör man.
Exakt.
Ja. Och det var ganska många gånger jag hoppades på det senaste, det ska jag vara ärlig med. När vi var i det värsta, då tänkte jag att det här kommer aldrig ta slut. Och det här kan vi inte leva i. Det här kan vi inte leva i. Att liksom, han är där ute och verkar. Och liksom, men han har liksom, har valt bort oss. Alltså så här, då är det bättre. Det här är ju, och det här är ju liksom. Men i den desperationen så tänkte jag, men om man bara dog så skulle vi ju kunna sörja och sen gå vidare. Men är det så här kan vi aldrig gå vidare. Då är det ett fängelse för allt. Alltså det var tills det vände och jag kände så länge han lever finns det hopp. Så länge han lever finns det hopp. Det var en sån tydlig, liksom, så skarpa vändningar från min egna sjukdom till mitt tillfrisknande på något sätt. Mina tankar var helt annorlunda. Från att så här, bättre att han bara dör så att vi kan gå vidare sen. Det här går inte, jag får panik, vi kan inte leva så här. Mm. Till att så här, så länge finns det hopp. Och jag kommer liksom, jag kommer vara här den dagen det vänder.
Mm.
Och så länge han lever finns det hopp.
Ja. Ja, så jävla fint att han är nykter nu sedan några år tillbaka. Eller hur? Två år.
Ja, drygt.
Ja, fantastiskt. Så bra jobbat.
Otroligt.
Heja. Och om vi ska liksom ändå försöka leda lyssnaren nu fram tills vi sitter här.
Ja, men då sitter jag i garaget. Jag minns exakt, för då har ju, nu har jag ju blivit ett full-blown fan of you. Jag lyssnar, va? Du, nu är jag ju Nemo-fan. Nu är jag på min mammas nivå. Nästan. Liksom, hon är din ride or die number one, skulle jag säga.
Det ska man faktiskt säga, att jag har 4-5 medelålders damer där ute.
Gud, de borde ha en,
eller hur?
Nemo-cirkel.
Ja, fan.
Gulligt.
Ja, väldigt gulligt.
Medelålders var ju...
Ja, men jag tänkte säga tanter, men jag vågade inte.
Jo, ja. Nej, men det får du
säga. Okej, 4-5 tanter har jag som har liksom varit med från typ start och liksom skickar långa DMs då och då med kärlek. Så de är otroliga. Nej. Och din mamma är med i den klubben, absolut.
Åh, gud, vad gulligt om de hade en riktig klubb. Ja. Det måste vi ordna.
De har säkert en klubb.
Fan, gulligt. Ja. Men nu är jag i alla fall, nu är jag ju inbiten liksom, följare verkligen. Jag följer dig på Instagram, jag följer liksom allt du gör så. För att jag liksom, ja men nu är jag där. Och då gjorde du då en podd med Kalle Schulman. Var det i din andra podd då kanske? Ja, som jag lyssnade på. Och då pratade ni om Kungen av Tillesand. Och det är liksom mycket trauma kring det här för dig. Och du har varit, som jag förstått det, liksom pratat ganska mycket om produktionens ansvar. Och ni hade någon beef om det. Och sen skulle ni då göra upp i den här podden. Ungefär så, va? Och det lyssnar jag på med spänning. För att liksom...
Och det kan man också höra. Om man är nyfiken på det här så finns det ju i Nemo möter en vän.
Ja.
Exklusivt hos Podmy.
Ja, men det ska alla lyssna på.
Ja.
Pay up!
Verkligen.
Ja. Mm. Och då lyssnar jag på det här. Och då pratar du om SVT-debatt. Alltså lägg till att jag har lämnat liksom allt det där livet bakom mig. Jag lämnade Veckorevyn, jag lämnade skribentlivet, jag lämnade liksom det här ut och debattera. Jag gick in i musikbranschen efter det flera år som en doldis. Liksom. Och sen så skaffade jag barn och liksom gick igenom det här traumat. Och så att jag har inte varit liksom out there. Jag har liksom förträngt min tid där borta. Liksom det. Och så började du prata om den här debatten som ganska traumatisk då, att ni blev liksom inkastade och jag var tvungen att svara på en sån arga feministers liksom intellektuella debatt liksom förande. Och jag sitter där och bara, det här är ju liksom ett år sedan jag lyssnade på det här. Och jag bara, nej men vänta, det börjar, jag bara vänta nu, vänta nu, vänta nu, vänta nu, vänta nu, vänta nu. Det var ju för fan det var jag som var den här arga feministen som gick på de här stackars. Nej men gud, jag bara, nej men gud, jag måste be om ursäkt. Nej men gud, vad är det här för sjukt? Nej men gud, och det här är verkligen satt sig hos Nemo, tänkte jag. Det här är ju trauma för honom. Och jag är del av det, och nu har han räddat mitt liv. Det här är inte okej, liksom. Ja, det var sjukt. Det var sjukt.
Jag tycker det är kul. Ja. Där fick du lite tillbaka.
Ja, men verkligen.
På samma sätt som jag får nu känna på hur det är att vara anhörig.
Du skojar inte, jag var såhär, varför gick jag på den där stackaren, alltså, vad visste jag, vem fan var jag att sitta där och tro att jag var bättre liksom.
Och sen dess så har ju du hört av dig lite grann, inte alls i samma utsträckning som din mamma. Det har ingen i Sverige. men du har ändå skrivit då och då och så här, och med fina ord, och vi har sett, vi sågs på gatan någon gång och sådär.
Men du har ju inte vetat vem jag är, jag har ju bara varit en vanlig följare som hejar på. Liksom.
Precis, så är det. Men det var faktiskt din mamma som sa, i och med att jag startade den här podden och i och med att mycket förändringar hände i mitt liv, så sa väl din mamma typ att du borde träffa Hanna. Ni borde ta ett möte, ni skulle klicka, ni brinner för samma saker, ni har en historia, ni kan hjälpa varann, ni kan lyfta varann, ni kan få jättemycket nytta av varann i framtiden. Och jag kände bara att, ja, vad fan, det finns inget att förlora här. Jag åker dit och träffar henne. Och så kom jag hit till Södermalm i Stockholm, ett stenkast från där jag bor, och träffade dig, och det sa väl bara klick.
Ja, det gjorde det verkligen.
Det sa klick, som
ja,
man
det
säger.
Var helt otroligt. Det var så himla fint möte, för jag kan ibland bli lite så här, lite för hype när det är för klickigt liksom, att jag kan prata lite högt och bara säga för mycket. Men jag kände mig så lugn i vårt första möte. Jag kände att så här, det var så, jag kände ett sånt, det kanske är för att du är ännu mer hype än vad jag är.
Jag skulle komma till det.
Så jag blev den lugna och liksom harmoniska i. Men det var så fin känsla att jag bara, då kände jag på riktigt att så här, när det är rätt så är det lätt på något sätt. Det var så här, ja men det här är inget att stressa, för det här är liksom menat att bli något stort. Ja, men det var otroligt.
Det finns så många ingredienser i det här som gör att jag tror, från mitt innersta väsen, att vi kan göra väldigt mycket bra och viktigt ihop framöver. För du vill ju någonstans gå in i samma spår som jag har varit, med böcker och föreläsningar och allt sånt där. Och jag behöver någon vid min sida som gör den här podden och som hjälper mig, ja, men du hjälper mig med studio, du hjälper mig på jättemånga sätt, och vi hjälper liksom varann att nå dit vi vill, och vi brinner för samma saker och vi klickar och vi... Och till råga på allt, alltså utöver detta, så har vi också den här långa, fina historien ihop.
Ja, det är otroligt.
Jättefint.
Tänk att du är med i min bok. Du får nästan skriva en till bok så jag får vara med i din.
Ja, om det ska finnas någon rättvisa i den här världen så måste jag göra det.
Ja, vi kan skriva en bok tillsammans.
Det kommer vi göra.
Det ska vi göra.
100%.
Vi gör jättemycket tillsammans.
Det ska vi göra. Fan, alltså, vad kul vi ska ha.
Men vi ska ha så kul, och vi kommer göra så stor skillnad framförallt.
Ja, vi kan ju säga det till lyssnarna att du kommer ju finnas med i bilden nu framöver i den här podden. På vilket sätt kan vi ju lämna därhän och hålla lite på halster.
Men... Sensei, det är du.
Ja, visst.
Eller? Är det sensei som är... Nej, det är jag som är sensei.
Vad betyder sensei?
Men young sensei.
Ja!
Är det jag som är? Vem är adepten inte. Eller liksom...
Young padawan, är det?
Är det jag?
Jag vet inte.
Nej, okej. Någon är liksom...
någon är splinter och någon är...
Nej, men den här är liksom kloka läromästaren.
Jaha.
Och sen adepten.
Jaha, fan, det är säkert du som är sensei. Vi säger så.
Du är läromästaren i alla fall. Vi tar det på ren svenska. Ja, och jag är din adept här. Men så gör jag ju liksom såklart min egna grej med min lilla bok. Och det känns fint att få... Ja, men hur det än blir, liksom, involvera din publik i det, liksom, i processen lite och så, hur det blir.
Ja.
Vi är ju alla tillsammans, och vi är på något sätt alla samma och alla unika.
Kring den här jävla sjukdomen.
Verkligen, men ingen är ensam.
Nej, ni har alltid oss, och vi kommer vara här varje tisdag så länge ni vill ha oss. Ska vi säga så? Tack för idag.
Puss.
Hanna för ett fantastiskt samtal. Och jag är så himla taggad och peppad och glad inför allt vi har att göra ihop nu framöver. Det känns fint, genuint och väldigt viktigt. Så ja, det är med en varm känsla inombord som jag säger, det här kommer bli så himla bra. Ni får jättegärna fortsätta att hjälpa till och sprida den här podden på alla sätt ni kan. Så ni kan prenumerera, dela, betygsätt, recensera och berätta för alla ni känner. Så att den här podden kan växa ännu mer och hjälpa ännu fler människor. På Instagram heter vi kort och gott Bara en till podd. Följ oss gärna där och skicka all er feedback. Ni kan önska poddgäster, ni kan komma med annan spegling. Ja, allt uppskattas. Och sist men inte minst, vill du som privatperson hjälpa till i arbetet med den här podden, då gör du det enklast via patreon.com/bara en till. Och innan vi tackar för idag så vill jag ännu en gång tacka min samarbetspartner Nämndemansgården som är med och möjliggör den här podden. Men framförallt stort tack till alla ni som har lyssnat där ute. Vi hörs igen nästa tisdag. Puss och kram från Nemo Hedén.